Hej, välkomna till årets första avsnitt med BIM-podden. Och vi kommer att fortsätta med poddserien med Luleå Tekniska Universitet. Forskare vid avdelningen för industriellt och hållbart byggande vid Luleå Tekniska Universitet lanserar nu en serie podcast i samarbete med BIM-podden. Idag har vi med oss Olle Samuelsson, tidigare vd på BIM Allians och numera adjungerad professor på LTU som är här för att bland annat berätta om vad han ska forska om inom professuren. Välkommen till BIM-podden, Olle.
Ja, men tack så mycket, Adam.
Hur är läget?
Det är bra. Det är bra. Jag har haft några välbehövliga veckors lugn och ro här över helgerna. Men nu ska det faktiskt bli riktigt spännande att dra igång med jobb igen.
Ja, men vad skönt. Hur tycker du att ditt år 2020 har varit?
Ja, som så många andra tror jag så tycker man nog att det här var ett märkligt år. Och inte kanske det bästa såklart av välbekanta skäl. Samtidigt så har ju mycket gått att, alltså det finns mycket positivt som man ser liksom igen tycker jag i förändringskraften hos människor, att ställs man inför någonting som kräver en förändring, ja då går den att uppnå. Jag tror vi är ganska många som är positivt överraskade över hur förhållandevis lätt det var att ställa om till digitala möten och så vidare. Sen så finns det så många andra
negativa,
kanske inte ska fördjupa oss i problem eller liksom tråkiga saker med det här året som man gärna vill ska ta slut.
Ja, men jag förstår. Nej, men förhoppningsvis så får vi ett bättre 2021 nu framöver då. Men Olle, det är faktiskt det är andra gången du är här och gästar oss i BIM-podden. Du var ju här tidigare, då var du vd på BIM Allians.
Ja.
Hur ser ditt engagemang ut idag, alltså hos BIM Allians? Har du liksom några kopplingar eller uppdrag där idag?
Alltså jag har en formell koppling, och det är ju att jag utgör en del av valberedningen till BIM Allians. Och det gör jag sedan 1,5 år tillbaka ungefär. Men annars så är det inte så det är jättemycket formella kopplingar. Jag är med i ett projekt lite på ett hörn som handlar om BIM och juridik, och det intresserar mig verkligen. Men det är inte någon stor, ingen stor insats. Men sen kan man säga att Susanne, min efterträdare, och jag, vi jobbar ju båda på IQ Samhällsbyggnad, och BIM Allians köper då tjänster därifrån som jag tror de flesta känner till. Och därav så finns det ju liksom en naturlig koppling mellan oss. Smart Built Environment-programmet som vi kommer att komma in på lite senare idag har ju väldigt tydliga och tajta kopplingar till BIM Allians, både personellt och ämnesmässigt. Så det finns en massa kopplingar. Men jag kan också tydligt säga då att där känner jag det här året har varit knepigt, för att när man inte har de här formella kopplingarna och inte har kontinuerliga möten och liksom inbokade saker med människor, så tappar man ju det här liksom vardagliga mötet som annars skulle ha skett, eftersom de här två organisationerna både liksom geografiskt och ämnesmässigt är så tajta med varandra. Men vi hittar inte alltid den där överkopplingen när vi sitter på helt olika ställen och är tvungna att jobba på det sättet. Så ungefär så ligger det till. Jag följer BIM Allians väldigt väl och månar om dess utveckling.
Det är bra. Jag följer dem också. Och IQ Samhällsbyggnad. Som vi nämnde tidigare, du har ju liksom bytt roll sen du var här och gästade BIM-podden. Och kan inte du berätta lite idag, hur kommer du säga att du börjar arbeta på LTU en del av din tid?
Ja, jo, men det kan jag göra. Det är väl egentligen,
och vad du
man
gör
kan säga
där,
väldigt kort. Och det var att jag ville och jag fick möjlighet. men om jag ska utveckla det svaret lite grann då, så kan man ju säga att jag har ganska lång tid av mitt yrkesmässiga liv så har jag befunnit mig med en fot i akademin och en i näringslivet. Jag har varit industridoktorand vid flera tillfällen och haft projekt med akademin, och så kan man säga att liksom själva IQ Samhällsbyggnads verksamhet där jag är anställd bygger ju väldigt mycket på att få ihop akademi, näringsliv och offentlig sektor och jobba i det gränslandet. Så att jag gillar det. Och då har det också alltid funnits en tanke att man skulle kunna återvända på viss del av sin tid och ha en del uppdrag. Och jag saknar faktiskt också den här forskningen att kunna tränga in i någonting på djupet. Man jobbar, som jag har gjort då, på BIM Alliance halvtid, IQ Samhällsbyggnad halvtid med det här programmet Smart Built. Det är oerhört spännande, oerhört roligt och det händer mycket, men det är man springer mellan många olika frågor och skummar på ytan rent personligt. Och att få möjlighet liksom, att åtminstone en del av sin tid tränga in i någonting och fördjupa sig vill jag göra. Och sen hade jag ju varit ganska länge på förhållandevis i alla fall. Jag var ju med och bildade och startade BIM Alliance genom den här sammanslagningen som vi gjorde 2013 och kom igång då 1 januari 2014 och sen vd då i nästan 6 år. Så att det var ett bra läge liksom att lämna över till någon annan och få den här möjligheten att dela min tid och jobba inom akademin. Och då vill jag också säga att just Luleå känns väldigt, väldigt spännande, för det händer mycket där och det finns mycket kompetenta forskare kring både digitalisering och industrialisering. Och det är väldigt roligt att få bli beknuten till ett sånt fint lärosäte.
Men vad är det, vad kommer du att fokusera din forskning på?
Ja, alltså just nu kan man säga att det är ju storleksordningen 20%, så att det är ju inte liksom, man hinner ju inte jättemycket. Och en del i det här handlar ju också om handledning av exjobbare och doktorander och ett visst annat samarbete. Men tanken är att jag ska driva en del egen forskning. Och det är klart att det kommer att innehålla BIM, så är det ju. Men det kommer också att vara bredare än så. Och jag brukar använda begreppet digital transformation.
Jaha, det var bra.
Och där BIM är en väldigt central del, men det finns väldigt mycket annat också. Så att det som intresserar mig verkligen, det är men hur får vi nu till den här som vi kallar digitala transformationen, den här utvecklingen där vi faktiskt börjar göra saker på ett helt nytt sätt och vad är det som krävs? Vad finns det för mekanismer liksom som möjliggör eller styr det här, och hur kan ett företag eller en aktör agera i det landskapet? Alltså det är ju, vi vet ju att det är väldigt komplext och väldigt många aspekter som påverkar det här. Och i det gränslandet liksom vill jag befinna mig. Hur kan man nyttja tekniken för att skapa affärsvärde och utveckling i näringslivet? Så det är ganska tillämpat och nära industrin.
Okay.
Men baserat på liksom vad finns det för forskning kring digital transformation i andra sektorer och vad är det som har påverkat den utvecklingen och påskyndat den, och vad kan vi då förhålla oss till det, vad kan vi lära oss av det?
Nej, men alltså, vad kan man säga, alltså, vad innebär alltså konkret liksom digital transformation? Alltså, vad ser du för trender?
Det kan man ju naturligtvis prata jättelänge om, men vad det innebär, bara min bild av det kort, så menar jag liksom att vi har pratat om olika begrepp sedan typ 80-talet med datorer och ADB och IT och IKT och digitalisering, och nu kanske det senaste begreppet handlar om digital transformation. Och hela tiden så ser vi liksom att det är inte bara vid varje sånt här skift eller varje sån här begrepp så pratar man om att jo, men tekniken är viktig, men det är andra värden vi vill uppnå. Och de här, och det är också andra förändringar som krävs. Det är egentligen inget nytt. Det pratade vi om på 90-talet också. Liksom det här att det är processerna som måste ändras. Och nu är det liksom, nu har man insett att det är affärsmodellerna. Och jag skulle nog säga att digital transformation i dess egentliga betydelse, då har man gjort det där. Man har gjort den där resan som, alltså, ni vet alla de här exemplen vi brukar prata om med Uber och Spotify och de som faktiskt har varit inne och förändrat hela logiken i en bransch. Sen menar jag också att det behöver inte vara den dramatiska förändringen som de har gjort. Men det måste finnas inslag av det här. Liksom att vi inte bara inför teknik i gamla processer. Utan vi ser att tekniken ger oss möjligheter. Men den ser också till att vi måste ändra på våra arbetssätt. Vi måste ändra på våra processer. Vi måste ändra på vårt sätt att göra affärer. Och på det sättet så kan vi kan vi förändra värdekedjor och bli mer lönsamma och också erbjuda mer. Så det är när man kommer någonstans dit bort i liksom den här hierarkin, det är då vi pratar om digital transformation. Men sen är det ju en lång resa. Och vad gäller trender så är det ju ändå just nu, om man skulle titta på liksom de tekniska trenderna som ändå driver det här, så brukar jag prata om åtminstone 4 stycken. Det finns nog fler, men man kan gruppera dem ungefär 4. Och där har vi ju AI som är den kanske mest spännande just nu, där man bara för ett antal år sedan trodde att det var en framtidsutopi, och nu ser liksom allt som händer kring AI och hur vi faktiskt kan nyttja det även i vår bransch. En annan är ju det här med internet och things och sensorer som har stor koppling på fastighetsförvaltning och att mäta saker i vår bebyggda miljö. Vi har det hypade begreppet digitala tvillingar som har extremt stor koppling till både BIM och sensorerna IoT, som man kan säga liksom knyter ihop det. Och jag skulle säga en fjärde trend är automation. Och den kopplar väldigt starkt till bygg- och installationsentreprenörer och hur vi själva produktionen, där vi ligger efter andra industrier, men där det nu börjar hända saker. Och automation går inte heller att driva utan den digitala utvecklingen, utan automationen måste ju liksom utgå ifrån digitala modeller och digitala styrmedel.
Det är jätteintressant. AI, IoT, digitala tvillingar och automation.
Ja, det är min lilla spaning. Ja. Och någon kan säkert säga att jag har glömt någon och så vidare. Men jag tycker de 4 framträder ganska starkt. Även när man tittar på lite sån här internationell trendspaningslitteratur från McKinsey och andra. Så är det de här 4 man ser.
Ja, det pratas väldigt mycket. Just det du sa, så digitala tvillingar verkar vara det som är verkligen det som är mest inne just nu. Det liksom pratas väldigt mycket om digitala tvillingar.
Ja, och tyvärr lite slarvigt också tycker jag. Och det blir ofta så när det kommer nya eller halvnya begrepp. För jag tycker mig se ibland att folk använder digitala tvillingar där de lika gärna kunde använt 3D-modell, alltså inte ens BIM. Men och där jag menar liksom att jag menar att BIM är en förutsättning för att kunna upprätta en digital tvilling, men den måste ju ha någon koppling till den fysiska verkligheten. Det är det som gör det här liksom tvillingbegreppet när den kommer från en annan industri där man har just gjort digitala tvillingar som då innehåller en massa egenskaper för att kunna simulera, analysera och vara säkra på att det utfall vi får av tvillingen, det kommer vi också få i verkligheten. Det är ju liksom ett sätt att inte behöva bygga storskaliga prototyper. Men om man då reducerat digital tvilling till en 3D-modell, då tycker jag man har gått väldigt mycket våld på det begreppet. Och i vår värld så behöver det inte betyda att en digital tvilling av ett hus innehåller precis alla egenskaper och allting som går att mäta där ute, för det kommer vi aldrig lyckas med. Men i de delar som man är intresserad av måste ju då den här digitala tvillingen i realtid motsvara verkligheten för att det ska bli något intressant. Så att liksom kombinationen av modelleringen och sensorerna och en avgränsning till ett tillämpningsområde. Där någonstans är ju digitala tvillingar superspännande.
Jag tycker det är liksom så här att det är lätt som du sa. Alltså det kan lätt bli lite diffus och för att det pratas så väldigt mycket om man läser alla marknadsförsök om digitala tvillingar. Och då blir jag liksom, men vad är det egentligen? Och det som du säger, vissa har en 3D-modell och så ser de, det här är vår digitala tvilling. Jag skulle liksom vilja veta mer, alltså konkret, men vad är liksom, vad är själva användningen? Vad är syftet? Varför har ni till att börja med tagit fram en digital tvilling? Jag skulle på något sätt vilja fördjupa mig med lite mer. Men det känns som att det är verkligen ett ämne som pratas väldigt mycket om.
Alltså det är spännande att det gör det. Jag tycker det är också... för samtidigt kan man säga, även om det blir alltid så när det dyker upp nya begrepp, då används de lite otydligt och inte så stringent kanske. Men samtidigt så driver det driver nyfikenhet. Exakt, och då är det liksom... Jag kom inte att prata om BIM igen. Det där har vi hört i 10 år, kan man liksom tänka sig liksom att mottagaren tycker. Men får, jaha, vänta nu, digital tvilling. Är det här något spännande nytt?
Vad är det?
Ja, är det faktiskt. Mm. Men det utgår från det här gamla som det nu börjar bli trött på att höra av. Men nu är det på väg att utvecklas med... Mm. Med nya funktioner och nya spännande liksom, utvecklingsområden. Så det kan, på det sättet så är det positivt att man den här typen av begrepp liksom driver på någonting. Mm. Men man får ändå alltid vara försiktig liksom med, tycker jag. Man ska använda begrepp, man ska fylla dem med rätt saker.
Så, ja, så att man ska nog inte så att man missbrukar det på något sätt. Eller?
Ja.
Men vad menas med liksom just automation? Är det mer så här att man ska försöka få en automatisering i liksom olika moment eller arbetsuppgifter?
Ja, så det kan ju handla om mycket, men naturligtvis så är ju robotar är ju jättespännande. Mm. Robotar kopplade till modeller med styrfiler, alltså maskinstyrning, som är ju en typ av automatisering också, där man har kommit ganska långt på anläggningssidan sedan väldigt lång tid tillbaka och liksom kan ha automatisk, man behöver inte ens ha någon utsättning, schaktmaskiner kan liksom styras direkt med styrfiler från en modell till spännande utvecklingsprojekt som vi haft i Smart Build med robotar som sätter gipsskivor. Man kan tänka sig också liksom drönarnas förmåga att bidra på en byggarbetsplats med kanske korta transporter, logistiklösningar, såväl som att fota och skaffa information och så vidare. Mm. Alltså automation tror jag handlar om allt som gör att vi kan minska fysiska moment för människor.
Mm, just det.
Ta hjälp av både liksom datorer och maskiner för att utföra fysiska arbetsmoment.
Just det. Ja, men jag förstår. Men vad tror du är skälet till att utvecklingen inte gått liksom snabbare? Alltså, vad är det som hämmar alltså företagen att driva på hårdare?
Ja, det där är ju liksom 10 miljoners kronors frågan. och den saknar ju inte svar. Alltså det, men problemet är att det finns så många svar. Varför det inte har gått snabbare. Och jag sitter ju inte inne på alla dem eller så naturligtvis. Det gör ju ingen. Men jag tror ändå det finns ganska väl bekräftat sedan lång tid tillbaka att sektorn inte riktigt är rätt organiserad. Och jag kan komma tillbaka till det om en stund. Men det är väl liksom, det brukar jag ju tjata om, de här liksom bristen på incitament och värdekedjorna. Men om man bara tittar på liksom enskilda företag i den här stora sektorn som, där det kan handla om allt från små entreprenörer till stora konsulter eller byggmaterialföretag eller fastighetsföretag. Det är en komplex process som innefattar många. Och jag tror att det handlar om några saker. Det handlar om att man måste investera. Man måste investera i teknik och kunskap. Liksom både den här liksom utvecklingen av medarbetarna och hitta tekniken som man tycker ska hjälpa en. Och det är ändå förhållandevis små marginaler i den här branschen och det är svårt, och när vi jobbar projektbaserat så är det svårt att hitta liksom hur kan vi skapa det där utrymmet för att göra den där investeringen och testa någonting nytt i ett komplext samband där vi är beroende av en massa andra. Och sen en annan sak tror jag är att man är lite för, alltså en kombination av att det här inte är efterfrågat. Man så att säga, skyller ofta på att våra kunder har inte efterfrågat det. Samtidigt så har man som leverantör inte heller erbjudit det.
Nej.
Och det är liksom den...
De har inte sagt
man någonting. Man är inte riktigt van att göra det. Utan man är liksom efterfrågestyrd och säger att men byggherren måste ställa krav. Eller om man nu är en liten entreprenör, ja men den större entreprenören måste ställa krav. Det är ingen som har frågat efter det. Ja, men å andra sidan då kan man säga, i andra branscher är det så att det hela tiden är kunden som kommer på de lösningarna. Nej, ni kanske måste liksom driva på den här erbjudandet själva. Och sen så tror jag, ja, som jag har varit inne på en tredje sak, det komplexa samspelet mellan alla de här aktörerna har jag nämnt. Och den fjärde då som jag började på från början, och då är vi på en väldigt övergripande sektorsnivå, det är det här problemet med att skapa incitament i värdekedjor som är så fruktansvärt fragmenterade. Och att en sån här investering i teknik eller kunskap i digitalisering, det kanske är så att det vi gör här, det skapar värde långt borta i värdekedjan. Mm. Men vi har inte liksom affärsmodellerna tar inte hänsyn till det, så vi får ingen ersättning för det.
Nej,
det är därmed inget incitament. incitament. Men den är ju liksom, man kan heller inte bara säga att ja, men så är det och därför kommer det inte att lyckas, utan det är ju liksom det är en insikt som många har, men som tar lång tid liksom att bygga bort den typen av värdekedjor. Så att här och nu måste vi jobba på andra, med andra aspekter liksom, för att få det här att hända snabbare.
Jag tänker tillbaka till det avsnitt som jag hade med Dan Engström, att just det här att affärsmodellen på något sätt måste liksom så här ses över.
Ja, men han har ju verkligen tagit tag i det utifrån konsultperspektivet, för det här genomsyrar ju alla olika led, och även konsulter har ju traditionellt varit efterfrågestyrda liksom då, och sagt att ja, men vi är bara rådgivande konsulter, och så sitter man liksom och upprepar samma armeringsritning om och om igen med lite få variationer, och tänker liksom inte, ja, men kan vi utnyttja den stora kunskapen som finns i konsultföretaget och sälja vår kunskap på ett smartare sätt, så att vi både tjänar mer pengar och ger mer värde till kunden. Och det är det Dan håller på att studera, och det är superintressant, ja, tycker jag.
Nej, men verkligen. Men hur tror du att det här utvecklingen kommer att se ut liksom framåt? Alltså både liksom med tanke, alltså på kort sikt och på lång sikt. Alltså vad är det som behövs för att driva på utvecklingen?
Det här är jättesvårt. Alltså det är, på lång sikt kan vi vara överens om att, eller jag tror i alla fall, och att det kommer att krävas en annan struktur i sektorn. Men det är långt bort. Men vi måste liksom börja vara medvetna om det och fundera på det och se liksom hur kan vi bygga världen på ett annat sätt än de här liksom sönderstyckade aktörsrollerna. Kan vi hitta konstellationer som liksom med olika kompetenser som bygger det värde som man behöver i byggandet, och hitta de här liksom kedjorna och det repetitiva och det kanske det industriella tänkandet, men med de slutprodukterna som är väldigt unika. Där tror jag vi behöver organisera om oss. De kompetenser som finns behöver vi, men de behöver nödvändigtvis inte vara organiserade som de är, och behöver inte göra affärer som är. Men vi pratar decennier fram i tiden. Och så där är det liksom långsiktig forskning, kunskapsuppbyggnad, väcka insikt hos aktörer, testa i små skalor och så vidare. Men det löser ju liksom inte den digitala transformationen här och nu, utan vi måste jobba här och nu också. Och då tror jag att det är liksom hitta, så försökte vi jobba i BIM Alliance, och så försöker man jobba på många ställen, liksom hitta de här tillämpningarna som faktiskt har testats och som ger nytta. Visa upp dem, skapa goda exempel, ge ringar på vattnet, alltså nyttan för den enskilde måste man, man måste se den för att man ska liksom kunna gå in i det, och sen uppleva den, och då vill man fortsätta och börja i små steg och ta det här vidare liksom.
Ja, men jag håller med.
Och här behövs det ju all möjlig typ av både forskning och utveckling och samarbeten mellan aktörer. Jag tror att såna här organisationer som BIM Alliance och Geoforum och BIST är väldigt viktiga, för där sätts flera aktörer tillsammans och man utbyter faktiskt, man är rätt öppen och utbyter kunskap och erfarenheter med varandra, och därmed tar man branschen stegvis längre. Och jag tror att vi måste vara öppna för den nya tekniken, men vi också fundera på vad dels vad den bidrar till oss, men också vad behöver vi göra? Vilka små förändringar behöver vi göra för att kunna nyttja den här tekniken eller de här nya möjligheterna som det ger oss? Och det här är ju liksom upp till varje enskilt företag. Men det här kan man ju bedriva både forskning om och gemensamma utvecklingsprojekt och hitta liksom kravställning på varandra i de här värdekedjorna. Så många svar på den frågan också.
Nej, men jag förstår. Nej, men jag tycker det här med samarbete tycker jag är liksom så här väldigt viktigt. Och jag märker lite så här, förr i tiden, eller för inte så jättelänge sedan, kanske för 7-8 år sedan, man märker att då var det ju väldigt så här, alla ville hålla sig för sig själva. De bara, nej, det här kan inte vi berätta om. Idag, det ser inte ut så som det gör för att idag är man liksom mer öppna med det man gör, man försöker samarbeta, man försöker göra det, alltså till och med konkurrenter kan gå ihop och tillsammans skapa, jag menar, en jättetydlig liksom exempel för det här, hur det är liksom, om vi kollar på det här med just PDF-granskningen som gjordes med Det var väl ett SBUF-projekt med BIST, effektivare granskning.
Ja, jo men precis. Och det är ett bra exempel och det finns andra liknande. Och samtidigt kan man säga att de exemplen är ju, tycker man, är så självklara. För att det är liksom ingen konkurrensfördel för ett företag att granska PDF-er på sitt eget sätt. Utan där är liksom den gemensamma nyttan så tydlig. Men ändå har vi historiskt haft svårt att komma överens om sånt, precis som du säger. Men sen tycker jag också som du att det är nog den här öppenheten eller slutenheten, den har nog varierat från olika företag och med tiden. Men jag tycker nog också att, som du säger, att det är en öppnare trend på gång där man faktiskt också är beredd att samarbeta om det här typen, alltså flera av de här trenderna jag pratade om, automation och AI, BIM-utveckling på. Bara det här stora projektet Uppkopplad byggplats är ett tydligt exempel på det. Mm. Där flera stora starka entreprenörer går tillsammans och säger att vi vill testa de här grejerna och vi vill öppet dela resultatet med varandra. Jag tycker det är precis så. Ja. För det finns liksom inte någon... Det är i alla fall min bestämda uppfattning att om ett företag har gjort någonting väldigt bra så har de, bara i och med att de har gjort det, så har de ett långt försprång. De behöver inte vara rädda att berätta om det. Exakt. Det är inte så att någon annan bara liksom är i kapp bara för att de har berättat om det. Själva jobbet är att göra det.
Vi hade lite så här försnack. Du nämnde att du hade lite uppdrag på SBUF.
Just
kan
det.
Du berätta lite kort om det? Vad gör du där?
Ja, det är också en del av min tid. Storleksordningen 15% eller något sånt där. Man kan säga att det är två saker jag hjälper SBUF med. Och SBUF står ju då för Svenska byggbranschens utvecklingsfond. Och det är medel som tas in och delas ut från byggföretagen, installatörsföretagen och tre fackförbund i en överenskommelse som kom till stånd redan i början på 80-talet, som ju många känner till. Men det är ju så då att det är en privat fond för forskning och utveckling. De flesta andra fonder som finns eller medel som man kan söka är ju statliga medel via Formas och Vinnova, Energimyndigheten med flera. Och det här är ju då liksom det här är privata pengar som sektorn själva har samlat ihop och kan sökas då av bygg- och installatörsföretag. Men de har ju ett ganska brett scope. Alltså där kan man ju söka medel om all möjlig forskning och utveckling inom bygg. Och sen så sitter det ett antal utskott som ska bedöma de här inkomna ansökningarna, huruvida de ska få medel eller inte. Och de ska ju spänna över ett brett kunskapsfält. Liksom.
Just det.
Och där kände de då att de behöver, eftersom det är väldigt mycket just nu då, ansökningar kring digitalisering, så behöver de ett stöd i det. Så att man kan säga att där... I den processen så hjälper jag SBUF inte genom att bedöma ansökningarna, men man kan säga genom att sätta dem i något slags sammanhang och beskriva lite för utskotten. Ja, men det här området har studerats av dem och dem, och det här är liksom det här passar in som en pusselbit i den här delen. Så att jag försöker liksom stötta utskotten i deras arbete med de ansökningarna. Så det är en del av det. Men den andra delen då är att SBUF också ville ha en bredare omvärldskoll. Ja, men vad är det som pågår? Alltså, det är ju så otroligt mycket. Har jag gjort en kartläggning av vad som faktiskt pågår inom digitalisering i bygg- och installationsbranschen. Jag har gjort ett antal avgränsningar då, som kommer att stå i min rapport, för att det låter sig liksom inte göra så och kartlägga precis allting. Nej. Men kort kan man säga att det jag gjorde nu under 2020, det landade i storleksordningen 120 projekt som har genomfört eller som har startat bara de senaste 2,5 åren. Så
var det
bara det säger
i
ju en
Sverige
hel del.
Eller
och då handlar det bara liksom om själva byggprocessen.
Men var det i Sverige du fokuserade på? Eller
det är Sverige. Det är bara
oj,
i Sverige.
Oj.
Och så har jag försökt liksom titta på det då, de här projekten. Vad innehåller de för någonting? Vad är det för typ av tekniker som vi var inne på? Vad är det för typ av tillämpningsområden? Vad adresserar de för effekter ute i själva verksamheten? Och sen har jag gjort lite skärningar på det där då och beskriver det i en rapport.
Just det.
Och den kommer... Sannolikt så kommer den att bli årlig då, så att vi liksom ska uppdatera den här rapporten. Och det ska ju också då vara ett stöd för SBUF som organisation. Men kanske lika mycket ett stöd för SBUs medlemmar. För det är ju tusentals entreprenörföretag som också brottas med hur ska de angripa digitaliseringen. Och då är tanken liksom att de ska kunna använda den här kartläggningen som ett strategiskt underlag för sina egna utvecklingssatsningen.
Ja, men det är smart. Du är också en del av programledningen inom Smart Build Environment. Och vad händer där? Alltså, vad har ni för satsningar på gång där?
Ja, vi har ju nu hållit på i 5 år i Smart Build. Det programmet som är ett av 17 strategiska informationsprogram i Sverige. Och man kan väl säga att nu inför 6:e året så kan jag börja med att säga det. Nu går vi in i en sån här utvärderingsfas. För det här finansieras ju av forskningsfinansiärerna, de jag nämnde nyss, Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Och var 3:e år så blir man då utsatt för en granskning eller en utvärdering, vilket är väldigt bra. Och den 6-årsutvärderingen kommer att starta nu i början på det här året. Så det kommer vi få lägga en del krut på och det ska bli väldigt spännande att få den återkopplingen. Men i övrigt då så kan man säga att vi har ju testat under de här åren lite olika metoder. Nu har vi en stor utlysning varje år. Den är öppen fortfarande, så det kan vara bra att veta. Den öppnade i november, stänger här i början på februari. Så man har ungefär en månad till på sig om man vill komma in med ansökningar till den här stora breda utlysningen. Och den omfattar alla våra 4 temaområden. Och den handlar både om mindre utvecklingsfortsättningsprojekt och upp till liksom större forsknings- eller längre utvecklingsprojekt också. Mm. Den här kommer vi under året håller vi på att jobba med, att vi vill komplettera den här stora breda utlysningen med något som vi kallar för innovationsidén. Och den är väldigt inriktad på mindre företag, små och medelstora företag, kanske också sådana som är ovana med det här liksom med hur söker man forskning och forskningsmedel och utveckling. Det låter stort och svårt och jobbigt och kan ibland vara det. Och vår tanke med den här innovationsidén är att förenkla för dem. Så där kommer det finnas stöttande, rådgivande, coachande funktioner från Smart Build. Vi kommer att försöka jobba med en, i den mån det går, mer förenklad ansökningsförfarande. Men här måste vi noga med att säga att vi måste förhålla oss till de regler som statsstödsreglerna. Ja, vi måste förhålla oss inom till statsstödsreglerna. Det finns lagar och regler om hur sånt här ska gå till. Det. Och det kommer vi vara väldigt noga med. Men i den mån det går, förenkla för de här så här ovana sökande och därmed hitta kanske smarta, goda idéer, tankar som finns där ute men som vi inte riktigt fångar upp. För i den här breda, stora utlysningen så tenderar det ofta till att bli de stora företagen, instituten och akademin som är liksom duktiga på att söka mycket medel. Men vi vill fånga alla de här andra goda idéerna. Mm. Sen jobbar vi också en hel del med det internationella perspektivet. Vi ska jobba för svensk tillväxt och i slutändan export. Men vi måste ju förhålla oss till kunskapsnivån som finns där ute. Så vi försöker hitta sätt att jobba även med andra sådana här program. Eller var i världen har man kommit längst? Vad kan vi ta med oss hem därifrån? Sen som sista punkt bara så jobbar vi ju också, förutom de här utlysningsprojekten, så driver vi ju det vi kallar strategiska projekt när programmet själva identifierar någon viktig satsning som vi behöver göra, där vi också vet att vi behöver ha många, många aktörer med och där många aktörer kommer att bidra och även dra nytta av resultatet. Och några sådana spännande är liksom en stor kraftsamling AI som vi håller på att dra igång. En ganska rejäl satsning kring artificiell intelligens. Vi har också en studie kring det här med, som jag nämnde för en stund sedan, här med affärsmodeller och värdekedjor. Mm. Några forskare som under ett år nu ungefär ska försöka kartlägga lite grann kunskapsläget där, som vi tror är väldigt viktigt på lång sikt. Då. Ja, jag tror jag slutar där. Det finns mycket som pågår inom Smart Build, men jag tror jag har tagit det viktigaste.
Ja, men jag förstår. Ja, men intressant. Men avslutningsvis, skulle du kunna ge några råd till företag som vill driva på sin digitala transformation? Och liksom, vad är det man ska tänka på? Liksom, hur kan man komma igång med arbetet?
Det är ju, sektorn består ju av så många olika företag i olika tematiska områden och storlekar och så vidare. Men ska man ge några generella råd så tror jag, och det kan nog gälla för alla. Alltså, tänk långsiktigt tror jag är väldigt viktigt. Det här är liksom en utveckling som sker och som kommer att handla om alla företags överlevnad och också väldigt positiva utveckling. Och där måste man tänka långsiktigt och gärna strategiskt. Men sen beroende på vilken typ av företag, storlek och inriktning och så vidare, så kan de här strategierna ta sig väldigt olika uttryck. Då. Men liksom tänk långsiktigt, men börja kortsiktigt. Vad kan vi göra här och nu idag? Och försök hålla de där tankarna samtidigt i huvudet. Att vad är det vi vill uppnå på lång sikt? Men vad kan vi göra här och nu idag? Så att, pratar man bara på den där strategiska nivån, då tenderar det till faktiskt att aldrig riktigt bli någonting. För då har man så högt uppställda mål och visioner och så vidare. Och att det ena ska vara klart innan det andra tar vid och så vidare. Och då blir det ingenting. Utan börja här och nu. Tillåt er att göra misstag. Välj ut konkreta saker. Sätt upp mål, mät, utvärdera, gå vidare. Saker som inte lyckades första året behöver man inte kasta i soptunnan direkt. Det kan vara så att man behöver en viss uthållighet. Men om man hela tiden liksom sätter upp de där målen, mät, utvärdera, analysera, gå vidare. Jag tror att man oavsett storlek så behöver man ett visst sånt strukturerat arbete. Och sen ska man inte skrämmas bort av de här orden med strategi och strukturerat och så vidare. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Jag tror också ett råd i det här liksom att göra saker här och nu. Ja, men skapa de här nätverken. Titta på vad andra har gjort. Prata med era kollegor, konkurrenter. De här hittar man ju också mycket i de här intresseorganisationerna som just jobbar på det sättet. Med seminarier, med kunskapsspridning, med de här goda exemplen. Leta efter dem och skapa er en bild av vad som pågår runt omkring er. Och jobba med glädje, för det här är väldigt roligt och det kommer att innebära mycket spännande saker för varje företag och även för individerna som jobbar med det.
Ja, men jättebra. Jag skulle vilja tacka dig så jättemycket för att du var här och gästade BIM-podden för andra gången. Förhoppningsvis blir det fler gånger. Och sen skulle jag vilja önska dig lycka till med ditt arbete både på LTU och på IQ Samhällsbyggnad. Och lycka till med det nya året.
Stort tack för det, Adam. Och detsamma till dig. Lycka till med ditt utmärkta arbete med BIM-podden.